välkommen till andra avsnittet av podden Klimatet eller Kampen om tiden, som vi nu äntligen har bestämt att podden ska heta. Dagens avsnitt kommer handla om fossilgasmotstånd, eller naturgas, eller LNG som industrin kallar det i hopp om att folk ska tro att det är naturligt och miljöbra. Men innan vi pratar mer om detta vill jag passa på att presentera dagens poddgäng som är jag, Sigrid, miljövetare och engagerad i AG Hedvig och också i Klimatfrontens fossilgasgrupp. Med mig har jag också Ucka som är roller derby-spelare och medlem i AG Hedvig.
Yes, hej hej!
Och dagens gäst som är Gabriel, ingenjörsstudent och engagerad i Klimatfrontens fossilgasgrupp.
Hallå, hallå!
Hallå! Vad ska ni snacka om idag?
Jag ska prata lite om fossilgasmotstånd i Groningen i Nederländerna.
Och jag tänkte dra något av en sammanfattning av vad fossilgas egentligen är och situationen i EU och Sverige.
Jag kommer snacka om fossilgasmotstånd i Sverige. Men jag tänkte faktiskt börja med att dela med mig av ett av mina bästa små lifehacks som aktivist. Speciellt om man är lite lat som mig. Och det är då att prenumerera på industrins egna nyhetsbrev och tidningar. Det tar ju ganska mycket tid att så här, sitta och göra research och ta reda på fakta som behövs om man ska liksom, genomföra aktioner eller veta vad som är på gång. Men genom att då prenumerera på dem så får man rakt hem i brevlådan. Jag tog med mig tidningen Energigas här idag som är energigasindustrins egna tidning. Ja, jag kan väl bara bläddra upp någonting som jag hittade här i senaste numret. Och då står det bland annat att det är en stor satsning på LNG i Ystadhamn som är ny och de ska få ett stöd på 350 miljoner kronor från EU för en utbyggnad.
Grattis, Ystadhamn.
Grattis, Ystadhamn. Jag kan inte prata längre. Men ja, så är det med den saken. Jättesmart. Så ett stort tips. Men vi kanske ska börja med att beskriva lite vad fossilgas egentligen är. Hur skulle ni beskriva det?
Jag skulle beskriva det som ett ganska smutsigt fossilt bränsle, i princip ekvivalent med kol och olja, men som ofta försöker grönmålas som ett miljövänligt övergångsbränsle. Ja,
en ulv som staten och kapitalet klär i fårakläder, skulle jag säga.
Lite mer målande beskrivning.
Tack för dem. Vill du börja, Gabriel?
Ja, absolut. Jo, men så här, jag funderar lite på om jag skulle ha någon särskild vinkel på den här pratan så. Men sen kom jag på att vi har pratat ganska mycket om att det behöver folkbildas kring fossilgas, att de flesta vet ganska lite om vad det egentligen är och situationen kring fossilgas i EU och Sverige. Så jag tänkte dra en ganska snabb sammanfattning av det och i princip skjuta ner folks hopp om det är någon som fortfarande tänker att det kanske är lite grönt och miljöbra i alla fall. Så för att gå rakt på sak så sker det en massiv fossilgasexpansion i EU och i Sverige just nu. EU tror jag väl såg senast investerar ungefär 60 miljarder årligen i subventioner till fossilgas. Och det profileras ofta som ett grönt övergångsbränsle. Alltså det paradoxala är att det ofta används som ett argument för att fasa ut olja och kol, att vi måste ställa om till fossilgas.
Visst har man ofta LNG?
Exakt. LNG, som du nämnde i introduktionen. Det står för liquid natural gas, alltså flytande fossilgas som man komprimerat. Och det håller Sverige på att planera för flera fossilgasterminaler. Det finns högaktuella fossilgasterminaler för LNG planerade i Göteborg, Ystad, Oxelösund och preliminära planer i massa andra hamnar. Så det händer liksom här och nu. Och det som jag tycker är så intressant med fossilgas är att det ofta profileras som sagt som att det är bättre än olja och kol. Det är liksom det budskapet som alltid pumpas ut. Ofta också bara som en info, liksom, att som något helt okontroversiellt. Att det är renare, det har mindre utsläpp, det är bra. Det är så det presenteras. Och ska man bara börja med att bemöta det så kan man säga att det väl stämmer till viss del om man håller ett väldigt snävt perspektiv och tänker att atmosfären bryr sig om varifrån utsläppen kommer. fossilgas kan ha upp till 40% mindre utsläpp där det förbränns eftersom metan har högre energikoncentration än kol. Och själva gasen är lite renare så det har lägre utsläpp av kväve och svaveloxider och så. Vilket är bra för folkhälsan och den lokala miljön. Men om man breddar perspektivet lite och kollar på hela livscykeln, vilket jag inte ser något skäl att inte göra eftersom jag inte är med och utformar klimatmålen så att de blir bekväma för rika importländer som Sverige, då ökar de här siffrorna ganska snabbt. Framförallt för att gas överhuvudtaget är ganska svårt att hantera. Väldigt mycket läcker ut under både utvinningen och transporten. Mellan 1-10% läste jag i någon artikel. Och eftersom det är just metan, alltså naturgas, som ju i sig är en väldigt kraftig växthusgas, betydligt kraftigare än koldioxid, 86 gånger kraftigare under en 20-årsperiod, så kan det på det hela taget vara minst lika illa eller till och med värre än kol. Så ja, och då är det ändå bara klimateffekten av det. Utöver det så finns alla de ekonomiska och ekologiska konsekvenserna lokalt där det utvinns, till exempel i Skåningen som Uka kommer prata mer om senare, eller får inte tala om på de ställen där det frackas och konsekvenserna det får för dricksvatten och grundvatten och så. Och sen framförallt typ, vi känner bara att det är väl bara också att lyfta blicken lite grann och liksom konstatera att gas är ett fossilt bränsle som man kan diskutera i marginalen om det är bättre än kol och olja, men oavsett så är det liksom inte det starkaste kortet att dra när vi måste ha nollutsläpp av koldioxid inom ett par decennier. Det är liksom inte en tillräcklig motivering för att göra det till the number one energy source som miljardinvestera och låsa in kommande generationer i. Det finns liksom inte en chans i helvete att den här expansionen ryms i den koldioxidbudget som vi har att spela med. Och jag kan också passa på att nämna, det kommer ofta upp i de här sammanhangen också, att men den här infrastrukturen, den här tekniken kan vi ställa om till att använda för biogas senare.
Det brukar jag höra hela tiden.
Det sägs väldigt ofta, bland annat av energigas. Du har säkert läst det. Det är också intressant, för det säger liksom Svenska Bioenergiförbundet, tror jag det var, själva att det stämmer liksom inte överhuvudtaget. Att det är snarare tvärtom, att de här stora terminalerna och pipelinesen kommer snarare utkonkurrera biogasproduktionen. Biogas produceras ofta småskaligt, ganska decentraliserat av liksom avfall, matavfall, sopor och så vidare. Men det behöver inte den här stora infrastrukturen av pipelines och terminaler. Det är inte som att biogas produceras i Nordsjön liksom, eller behöver importeras i miljontals ton till Göteborg. Så. Mm. Ja, det är också Naturvårdsverket avfärdade, alla avfärdade. Så att, ja, there is that. Mm. Men i alla fall, apropå det här med hur fossilgas presenteras. Jag hittade ett ganska tydligt exempel på hemsidan för Nord Stream 2, som är den här pipelinen som håller på att byggas i Östersjön för att transportera rysk fossilgas till Europa. På deras hemsida så har de en flik med fakta och myter, där en av de så kallade myterna är att Nord Stream 2 skulle gå emot EUs klimatmål. Och ganska fritt översatt av mig så är deras svar så här, citat: "De som kampanjar mot Nord Stream 2 borde fråga sig själva om deras stöd för kol verkligen skulle hjälpa EU att nå sina klimatmål. Om EU menar allvar med sina klimatmål måste andelen gas i energimixen öka för att eliminera koleldning. Nord Stream 2 skulle ensamt sänka EUs utsläpp i energisektorn med 15% eller 160 miljoner ton om det ersatte kol." Jag tycker bara det är en så himla härlig premiss att de som kämpar emot miljardsatsningar på fossilgas liksom per automatik måste vurma för kolkraft, att det inte skulle finnas någon annan linje att gå här. Typ att man skulle kunna tänka sig att minskat energibehov överhuvudtaget och resten från något förnybart som inte behöver grävas upp ur jordskorpan och eldas. Jag vet inte.
Till exempel,
ja, det finns ganska många alternativ. Och så här, egentligen är jag inte särskilt förvånad att gasindustrin framställer det på det här sättet. Det är deras jobb. De är bolag under kapitalismen som försöker maximera sina vinster. Och det hade liksom inte varit ett problem om det här var några obskyra startups som försökte pitcha in en dålig idé. Utan problemet är att det är den dominerande uppfattningen hos toppolitiker, att Merkel, May och Macron skakar hand på det. Att det liksom är invävt i EUs plan för energisäkerhet och paradoxalt nog då hur klimatmålen ska uppnås.
Mm.
När det nu då visserligen ofta alldeles för sent och långsamt ofta finns en plan för avveckling av kol och olja. De flesta börjar ändå greppa typ att det här är inte något vi borde hålla på med. Så är liksom planen på fullt allvar att bara fylla det här energiunderskottet med gas då. Alltså ett annat fossilt bränsle. Kollar man på Projects of Common Interest på EUs egen sida så står det liksom att det är planen liksom. Gaslobbyn lägger mer än en miljard om året bara på att påverka EUs politiker. De har 30 gånger fler lobbyister i Bryssel än miljörörelsen.
Jag vill inte höra mer nu.
Nej, eller hur? Det är ganska deppigt. Och det skulle liksom, även om det så här på teoretiskt plan skulle gå att avveckla den här infrastrukturen jag vet inte, typ direkt, eller i alla fall inom 10-20 år när vi måste ha nollutsläpp, så görs ju inte investeringarna i pipelines och terminaler, de görs ju inte på den premissen. Det spelar liksom ingen roll om vi pratar om Baltic Pipe som ska gå genom Danmark, eller LNG-terminalen i Göteborg, eller Trans-Adriatic Pipeline i Medelhavet. Alla deras prognoser som investeringarna baseras på, de bygger på en kontinuerlig ökning av förbrukningen under mer än 40 års tid. Det är det som hela kalkylen bygger på. Hade de inte gjort det, hade de inte gjort den här investeringen, då hade de lagt pengarna på något förnybart istället. Så det är klart att de räknar ju med att vi missar klimatmålen, annars är de här investeringarna olönsamma.
Ja.
Annars skulle det vara kapitalförstöring. Liksom.
Alltså det är så jävla sjukt.
Mm, eller hur? Det är så jävla galet. Och jag antar också, det som är liksom ännu knäppare är ju att EU och deras medlemsländer går ju in med liksom massiva subventioner till detta. Så jag räknar med att även de tänker att vi ska missa klimatmålen, för annars skulle jag inte fatta varför de lägger de här pengarna på subventioner. Varför de inte lägger det på förnybara alternativ istället.
Mm.
Jag bara ser inte riktigt någon logik i det här överhuvudtaget.
Är det mörkt?
Mm, det är väldigt mörkt. Så egentligen, jag vet inte riktigt vart jag vill landa i detta, men typ tänk efter vad bara så här, det är bra att veta liksom, vad EU håller på med. Kanske att det inte är er bästa vän när ni går och röstar, om ni röstar nu i EU-valet. Och att jag tycker det ändå är typ tråkigt på något sätt att klimatfrågan ofta ändå förvrängs till att fortfarande 2019 handlar om konsumentmakt och individuella uppoffringar och inte då om liksom fossilkapitalismen och dess infrastruktur.
Ja, men det är så jävla sjukt att ingen snackar om detta.
Mm, exakt.
Alltså det är ju som du säger EU-val snart. Eller det borde vara en fråga åtminstone.
Exakt.
Och även med den här nya pipelinen som ska gå genom Östersjön. Vad är den heter?
Nord Stream 2.
Är det den?
Ja, eller Baltic Pipe.
Baltic Pipe, det var genomet. Exakt.
Ja, precis.
Men jag har hört någonting om typ någon dansk klimataktionsgrupp som har planerat att köpa upp mark eventuellt.
Ja.
Och vet du någonting om detta? Eller är det hemligt?
Jo, men lite grann. Alltså det finns en del planer i Danmark jag var på ett uppstartsmöte faktiskt för motståndet mot Baltic Pipe i Odense. Där var det några lokalbefolkningen där på Själland. De kommer få en ganska stor kompressorstation i närheten av sin, nära där de bor. Liksom.
Mm.
Så de är ganska taggade på att stoppa det här bygget. Och det ryktas att de kommer att köpa upp mark eller använda den här marken för att genomföra någon typ av aktion mot Baltic Pipe då, som ska byggas genom Danmark för att transportera gas till Polen.
Ja.
Så det hoppas jag verkligen blir verklighet. Det hade varit så fett.
Ucka, har du något att liva upp stämningen lite med?
Ja, det har jag faktiskt. För en gångs skull. Jo, jag tänkte snacka om förra sommaren. Då åkte vi i aktionsgrupp Hedvig, men också du, Gabriel, till Groninge, som är en region i norra Nederländerna, för att delta i en massaktion i civil olydnad där. Mm. Och den här aktionen vände sig mot utvinning av just fossilgas där, vilket har pågått sedan 60-talet. Man skulle kunna säga att Groninge är lite Nederländernas Norrland, men med ett stort undantag för att det är sjukt mycket mindre och mer tätt befolkat. Och det ligger typ 2 timmar från Amsterdam. Men i Nederländerna är det liksom jättelångt bort. Men det är liksom landet som man suger ut på resurser och annars typ skiter i. Och ja, jag tyckte att det var intressant att vara där, för det fanns ett så starkt motstånd mot gasutvinningen bland lokalbefolkningen. Och den största anledningen till det är att den har skapat massa jordbävningar som i början var ganska små och liksom inte riktigt märktes, men ju mer gas man har utvunnit, desto större har de här jordbävningarna blivit.
Alltså det känns helt absurt med jordbävningar i Europa.
Ja, och det är ju väldigt, det är ju inte så vanligt, så inga hus är ju liksom byggda för att klara sånt, och det leder ju till att husen där har spruckit liksom. Så det är sprickor över hela fasader och sprickor i taket som gör att det läcker in vatten, eller att husen liksom är farliga att bo i för att de riskerar att rasa. Ja, så de som bor där är ju såklart väldigt upprörda, dels för att det är läskigt när marken skakar, men också för att deras hus antingen blir obeboeliga eller bara sjunker i värde, eller liksom blir omöjliga att sälja för att ingen vill flytta dit. Och det kastar ju ljuset på en sida av klimatfrågan som det inte pratas lika mycket om, som jag tycker att man kan prata lite mer om, som är liksom utvinningen av fossila bränslen, som alltid är väldigt destruktivt för närmiljön, och det är innan vi ens har kommit till liksom förbränningen av dem.
Ja, jag håller verkligen med, och att det är liksom, det finns verkligen en poäng i att ta kampen där den uppstår på något sätt.
Mm. Ja, och det här handlar inte ens om fracking, som du nämnde innan, som är liksom ännu mer destruktivt för miljön, utan det här är sån, en lite, ändå en snäll typ av utvinning. Och de som driver den är ett företag som heter NAM, och de ägs av Shell och Exxon. Och nederländska staten är också med på ett hörn och delar på vinsterna av gasen då. Och de har ju, surprise, surprise, inte hanterat det här jordbävningsproblemet så jättebra. De har jobbat väldigt mycket med att så här förneka det och förneka fakta. Och när det blev omöjligt, för att jordbävningarna blev så stora och märkbara, då har de infört ett ekonomiskt kompensationssystem. Men det verkar vara så krångligt och orättvist att det typ bara skapar ännu mer frustration bland lokalbefolkningen då. Ja, och det här gasfältet är ett av de största i världen, och förser hela landet med fossilgas som används framförallt för att värma hus. Men det exporteras också, eftersom att man tar upp mer än vad Nederländerna använder. Så det har blivit en viktig inkomstkälla för landet. Det här är ett exempel på det som Björn snackade om i förra avsnittet med klimaträttvisa, eller snarare klimatorättvisa då, som man ofta kanske pratar om på global nivå. Men det verkar ju också på nationell nivå, som i det här exemplet då, där Groningen blir en periferi som får ta miljökonsekvenserna men inte känner att de får ta del av vinsten av gasutvinningen. För en annan intressant sak att nämna när man pratar om fossilgas är att det verkar vara mycket mer teknikintensivt och mindre arbetsintensivt än till exempel kolbrytning. Så det är inte ens särskilt många arbetstillfällen i regionen som är kopplade till det. Men ja, tillbaka till vår aktion då. Code Rouge hette den här nederländska klimatgruppen som anordnade aktionen som vi var med i. Och de hade ju då gjort allt de kunde för att fånga upp all den här vreden som låg och puttrade. Och jag tycker att de lyckades ganska bra. Det visade sig ju till exempel genom att borgmästaren, alltså the mayor, jag vet inte vad en borgmästare är egentligen, men nej, de kallade det,
de kallade det honom, finns den titeln.
Ja, de kallade honom the mayor i alla fall, i den här staden. Han förklarade aktionen laglig, och det skulle ju varit en civil olydnadsaktion. Men det blev det ju inte riktigt då. Och det kändes ju lite som att aktionen avväpnades. Men man kan också se det som att den här borgmästaren liksom kände sig rädd för att vad som skulle ske när det kom massa utomstående, ganska strategiskt medvetna klimataktivister som gick samman med en väldigt arg lokalbefolkning. Och det tycker jag att han ska vara rädd för.
Verkligen.
För att det blev väldigt kraftfullt liksom.
Ja.
Så ja, jag skulle bara vilja slå ett slag för det. Att prata mycket om utvinningen, och det gör ju jättemånga liksom. Mm. Men jag tror att vi som klimataktivister verkligen har mycket att tjäna på det. För att Det är något som är lite knepigt med att vara klimataktivist. Att ibland kan allt kännas så abstrakt och liksom upplevas som stort och långt borta. Men det brukar också liksom pratas om man vill anlägga en marxistisk analys. Liksom, att det är oklart vem som är det revolutionära subjektet i klimatkampen. Och det gör ju också att det blir lätt att dölja att det liksom faktiskt handlar om en konflikt mellan olika intressen. Så där är ju att organisera oss med lokalbefolkningen är ett sätt att för det första förse rörelsen med lite liksom känsla och lite jävlar anamma. Och samtidigt kanske få ett mer konkret narrativ som vi liksom kan bygga vårt motstånd runt. Och jag tycker det blir väldigt tydligt på till exempel NDG-länder. För det brukar också hållas vid en stor kolgruva. Och då känner man ju plötsligt att allt blir så liksom konkret. Både så här hur fossila bränslen är så sjukt destruktiva för miljön. När man ser det här ökenlandskapet som är kolgruvan.
Jag trodde jag hade kommit till Mordor första gången jag kom dit.
Ja, precis. Det blir så. Det blir tydligt. Det blir tydligt att det är en konflikt också. Mellan oss som vill stoppa produktionen och de som vill att den ska fortsätta. Liksom. Ja, jag tror det bara är bra att känna det i sin kropp. Typ. Att det blir lite konkret.
Ja, vi har ju inte bara gjort aktioner i Holland och Tyskland utan vi har ju faktiskt också gjort en del saker i Sverige som är värda att nämna. I januari 2018 så blev jag tillsammans med 4 andra dömda för olaga intrång och fick 20 dagsböter för att ha klättrat in på Öresundsverket här i Malmö. Och det är alltså ett fossilgasverk som tidigare var en av de största utsläpparna av koldioxid i Skåne. Vi använde en stege inklädd i gummi för att inte få stöt av elstängslet när vi klättrade in. Och väl inne på området så tog vi oss upp på taket med hjälp av en brandstege och hängde upp en gigantisk banderoll med texten "Stäng ner skiten". Och så satt vi helt enkelt och drack morgonkaffe och fikade och inväntade polis.
Mysigt.
Ja, hela den här aktionen livestreamades och vi delade den på Klimatfrontens Facebook-sida. Och det fick väldigt mycket medieuppmärksamhet och många delningar. Och så här. Det var ju en väldigt lyckad aktion så. Och det krävdes ganska lite förberedelser. Mm. Men jag måste börja med att erkänna så här att innan den här aktionen som då ägde rum i december 2017 så hade jag ganska dålig koll på vad fossilgas egentligen var för någonting. Det är liksom ingen miljöfråga som jag tidigare engagerat mig i utan det finns så här klimatfrågor som jag tänkt innan var mycket viktigare och som lite häftigare så där, fler som engagerar sig i. Men efter aktionen och liksom, ju mer jag så här läser på och förstår så desto mer intresserad blir jag. För att,
ja. Så ditt tips för att lära sig mer om fossilgas är att göra en aktion mot det först?
Jo men det är väl ett bra sätt att börja. Mm. Det tycker jag, absolut.
Jag kommer ihåg att jag såg den här aktionen lite innan, eller precis när jag började höra. Det var i princip så jag hörde talas om klimatfronten. Och jag bara minns att jag tyckte det var
att väldigt, jag var häftig.
Så jäkla fett. Ja, att du var häftig. Ja, exakt. Wow. Jag tyckte det var riktigt häftigt, verkligen. Och jag bara minns att det gav en sån pepp typ att säga att det finns en vilja och en energi i Malmö, i Skåne. Liksom.
Ja, men lokalt
att det händer
saker.
Att folk tänker på de här sakerna och är beredda att agera på dem. Jag tycker att det var jäkligt häftigt. Alltså.
Och beredda att ta konsekvenserna av det också.
Exakt.
Det var jättefint den uppbackningen vi fick efter aktionen. Och det var massa människor som skänkte pengar och täckte alla våra böter. Och det arrangerades fester. Och, alltså det var en väldigt rolig grej att vara med om. Så. Men Det händer ju andra saker på fossilgasfronten i Sverige. Och bland annat så är det fossilgasfällan i Göteborg som jobbar väldigt mycket med frågorna. Jag skulle nog säga att det är bland den starkaste gruppen i Sverige i fossilgasmotstånd. Och de har jobbat väldigt länge med att försöka stoppa hamnen i Göteborg. Fossilgashamnen som håller på att byggas eller den är typ färdig. det bara behövs något till tillstånd. Jag är inte superinsats i...
Nej, de vill koppla på den på gasnätet liksom.
Stamnätet i
ja,
Sverige.
Exakt.
Okej, ja. Men även här i Malmö har vi en lokal fossilgasgrupp som fokuserar kring att väcka uppmärksamhet liksom i Malmö. Och jag bara måste börja nämna den roligaste aktionen som jag har gjort i den här gruppen. Som var när vi öppnade surströmmingsburkar inne på en konferens. Som, det var liksom hela så här lobbyindustrin som hade samlats tillsammans och skulle snacka om hur bra fossilgas var. Så var vi då 5 aktivister som öppnade surströmmingsburkar och så hade vi en banderoll där det stod fossilgas stinker. Jag tyckte det var så himla... Alltså jag hade så roligt under tiden jag gjorde den här aktionen.
Ja.
Det var så absurt att sitta bland de här liksom helt kostymklädda nissarna och sen så bara alla bara börjar vrida sig och vända sig. Bara, vem är det som luktar så äckligt? Och sen började alla så här rusa ut ur lokalen.
Ja, jag tycker det är jävla genialiskt.
Ja, jag önskar att jag också var där.
Jag förstår det, men det kommer fler konferenser.
Ja, kanske står om någon i energigas. Numret.
Ja, men tips att läsa i energigas.
Mm.
Nej, men jag tror det här var allt för oss idag.
Mm. Jag kan också bara tipsa, när vi ändå nämner fossilgasfällan, att om man vill liksom läsa på mer om fossilgas eller lära sig mer, så är de liksom riktiga stjärnor på det området. De har väldigt, väldigt mycket bra information och kampanjer liksom kring de här frågorna. Så att,
vad heter deras hemsida?
Fossilgasfällan.se.
Ja.
Eller det är bara att googla, tror jag.
Ja.
Mm.
Nej, men då vill vi väl passa på att tacka allt åt alla här i Malmö som lånar ut sin utrustning till oss. Och så vill vi också tacka The Long Chainies för den fantastiska jingen som de har gjort till oss.
Superbra.
Ja.
Är den?
Vi är så glada för den.
Ja.
Tusen tack.
Tack.
Tack.